Vi läser Matteus 25. Och ni kan följa med i texten där också om ni vill. Matteus 25. När människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då ska han sätta sig ner på härlighetens tron och alla folk ska samlas inför honom. Och han ska skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. Han ska ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster. Sen ska kungen säga till de som står till höger: kom ni som har min faders välsignelse och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Då kommer de rättfärdiga fråga: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Kungen ska svara: sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa mina minsta som är mina bröder, det har ni gjort mot mig. Sen ska han säga till dem som står till vänster: gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Jag var hungrig, ni gav mig inget att äta. Jag var törstig, ni gav mig inget att dricka. Jag var hemlös och ni tog inte hand om mig. Jag var naken och ni gav mig inga kläder. Sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då kommer de också fråga: Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös eller naken eller sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp? Då ska han svara dem: sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort mot mig. Dessa ska gå bort till eviga straff, men de rättfärdiga till evigt liv. Amen. Eller vad du säger till det vet jag inte. Vi lever i kärva tider. Och texterna är också kärva. Det är väldigt turbulent i världen. Och om vi inte känner att vi skakar i våra grundvalar, då är det väl lite underligt nästan, skulle jag vilja säga. Att vi tänker, vad är det som händer? Det är nästan lite apokalyptiska stämningar ibland. Mitt i centrum av Europa så visar det sig väldigt sårbart. Trots all säkerhetstjänst och allting annat. Vad kan jag vara trygg? Var kan jag människa finna min viloplats? Jag pratade med någon, eller jag läste om en politiker som tyckte att de här texterna som är lite obehagliga, som du var inne på Gunnel, vi kan känna obehag inför de här texterna utifrån vilken tradition vi kommer ifrån. Så kanske man har spelat mycket på rädsla och skrämt människor. Och det stämmer ju inte med den bild av Gud, av Jesus som vi har. Så det har varit ett väldigt missbruk av de här texterna, kan man ju säga. Så. Men det var någon som sa att vi får inte heller smussla bort de här texterna. Det var en politiker som tyckte det. Att predikant och präster gör lite lätt för sig ibland. Så, ja, men det där hoppar vi över. För det där stämmer inte. Ibland behöver vi texter att ta spjärn emot. Vad säger den här texten? Och det ska vi försöka gå in på lite. Vad den säger. Jag vet att medan jag predikar nu så predikar Ulf Buckhard här uppe. Och han brukar alltid få det uppdraget. Ursäkta. Och jag vet inte för att de andra schappar för den här texten eller inte. Så de kallar på Olof Buckhard varje gång. och säga att nu får du ta i lite från tårna och säga hur det står till. Och jag hörde honom förra året och då sa han, om inte Gud dömer ondskan, då får han väcka upp Hitler och be om ursäkt. Det finns en sida av kärleken som vill döma ondskan. Och då kan vi ju tycka det är hemskt. Ja, men då dömer jag mig själv också. Jag är ju både ond och god. Det är därför vi ska pröva oss mot texterna redan här. Ni vet, i Nya testamentet så levde ju första kristna församlingen med att Jesus skulle komma imorgon. Hela tiden. Paulus sa till och med, det är ingen idé att ni gifter er, för Herrens dag är nära. Det var ju tur att inte alla följde det rådet. För då hade vi inte varit här. Men detta att leva som om dagen redan är här gör att vi tar ansvar för våra liv. Så det fanns en viss mening. Jag tror inte de lurades. De trodde verkligen så. Och att leva som om Kristus kommer idag. Hur påverkar det mitt liv då? Vi brukar ju ibland säga så, om du vet att du skulle avsluta ditt liv bara inom en vecka, vad skulle du göra då? Det är klart att det skulle påverka våra liv. Hur vi prioriterar, hur vi lever våra liv. Det är ju, går det inte att komma ifrån udden i texten som Jesus hade. Att han totalt identifierar sig med de minsta. De med stora behov, med de som är i utsatthet. Jag kommer ihåg Jim Wallace, vet ni vem han är? Jag var på ett samfundskonferens, jag hade inte varit på jättelänge. Och kyrkan, Ekumeniakyrkan, hade precis startat, eller formats, av de tre gamla samfunden. Det var 5 år sedan eller så. Och det var i Örebro. Då sa han, ja, det är väl bra att ni bildar ny kyrka. Bara ni gör Jesu gärningar, sa han. Han var inte så jätteimpad med det yttre. Han sa, om kärnan av det ni gör syftar mot de här sakerna, att möta de behoven, då är det bra. Annars kan det vara kvitta lika vad det heter. Och jag kommer ihåg att jag fäste mig vid det där. Av att han utmanade oss just kring den här texten. Att Jesus totalt identifierar sig med den utsatte. Och vilka är utsatta? Det är väl inte bara romen som sitter där utanför. Utan du och jag är hemlös ibland. Du och jag är fattig ibland. Ser vi till de behov vi har? Vi har en bibelstudiegrupp här på tisdagar efter mässan, så läste vi den här texten. Då var det en tjej som sa, jag stod inför att hyra ut min lägenhet, och där var det en tjej med hur mycket pengar som helst, och sen var det en annan som hade ett engagemang, han jobbade utomlands och så och så, och han sa, jag kan inte ge mer än det och det. Men jag kände att han skulle ha lägenheten. Det är kanske att följa det här ordet. Vad tror ni? På en skala. Jag tror det. Domstolar finns ibland för att de tjänar livet. Hagtribunalen till exempel. Försoningskommittén i Sydafrika. Det var domstolar som gagnar livet. Eller hur? Hagtribunalen. Det finns situationer som hjälper oss att göra avslut och nystart. Och så tror jag vi ska se på den här texten. Det finns domstolar i vårt liv som hjälper oss till avslut och nystart. Vem skulle du vilja bli dömd av? Skulle du vilja bli dömd av din arbetsgivare? Nej. Skulle du vilja bli dömd av din närmaste, den du är gift med? Nej, jag tror inte det. kanske vet för mycket om dig. Skulle du vilja bli dömd av dina barn? Nej, jag tror inte det. Jag vet inte. Det är kanske någon som perfekt förälder här. Det är underbart i så fall. Skulle du vilja bli dömd av dig själv? Nej, verkligen inte. För vi är vår värsta domare själva. Däremot finns det en fin, en sund prövning av oss inför vårt liv. Jag kommer ihåg, jag läste en text för en äldre kvinna. Vi satt i en bibelgrupp då också och vi läste om att var inte bekymrade. Se på liljorna och så och så. Och så, det är ju oansvarigt, så där kan man inte leva som Jesus sa. Det är totalt i ett annan situation. För hon sa, de säger att när man närmar sig att dö så brukar en film gå igång där man ser hela sitt liv. Och den rullen har börjat rulla redan, sa hon. Filmen har börjat rulla redan. Så hon behövde hjälp istället för att hitta nåden i sitt liv. Henne tror jag inte vi behövde mera säga att hon skulle pröva sitt liv. Men ibland kanske vi behöver uppmana oss själva att se över våra liv. Precis som vi utvärderar ett projekt i en kyrka eller på vårt jobb. Eller vi kör in vår bil till omsorg, tänkte jag säga, besiktning. Att ibland se över våra liv. Så det finns en udd här som jag tycker inte vi ska ta undan. Däremot att inte hamna i det här som en del av oss kommer från traditionen. Vi var skräckslagna. Det var inte en glädjens dag. Vi bad inte Jesus kom, utan hjälp. Och då tror jag vi har misslyckats. Det är inte evangelium. Det finns ett evangelium. Om det som jag säger till dig idag slår ner dig, glöm vad jag har sagt. Evangelium vill hela, vill befria, vill upprätta. Det är evangelium. Men ibland får vi låta texterna precis, vi får ta spjärn mot dem. I vår tid så behöver vi de här orden som står på kyrkan. Och det är väl underbart att de står kvar. Oberoende av vem som står här i talarstolen eller vem som är här, så står de där orden kvar. Var inte rädd. Och sen står det, Gud är kärlek. Det räcker och blir över de två sakerna i våra liv. Var inte rädd. Och Gud är kärlek. För i rädslan som kan gripa omkring sig i vår tid så blir det farligt. Rädsla kan ju ibland gagna livet, men ofta förlamar det oss bara. Ibland kan det skydda oss. Precis, vi lär oss våra barn att vara rädda för vissa saker. Och vi instinktivt också blir rädda för vissa saker. Men det finns en rädsla som kan förlama oss. Och det lär stå 365 gånger i Bibeln att var inte rädd, frukta inte. Det räcker för varje dag, är det någon som har sagt. Och det var ju bra. Var inte rädd. För rädsla skapar ett vakuum inom oss där ondskan kan härja. Tror jag. Och det vi ser. Ni vet det här i Dr. Glas. Vi vill bli älskade. I brist därpå beundrade. I brist därpå fruktade. Vi ryser inför tomrummet. Men det ska inte vara ett tomrum inom oss. Det är ett heligt rum som Gud har skapat inom dig och mig. Som han vill ska finnas där. Ett heligt rum. Och vi vilar i dens händer som har skapat världarna. En ny himmel och en ny jord. Vi ber i Fader vår, vi kommer be om en stund, tillkommer ditt rike. Och det har kristna församlingen bett i alla tider. Det finns ett perspektiv där om att Gud har hela skapelsen i sin hand. Att en ny himmel och en ny jord, vi läste om det i Jesaja. Det finns de här löftesorden om att Gud har allt i sin hand. Och när vi ber tillkommer ditt rike, så ber vi om att det ska komma i mitt liv här och nu. Men också i fullt mått en gång. Bortom getter och får, bortom allting annat, ska Gud återställa sin skapelse. Han ska bli allt i alla. Jag ska avsluta med en psalmvers. Las Lucidor, den olycklige. Tänk att ha det på sin gravsten, det vore inte kul. Men det står så faktiskt, om du går förbi Maria Magdalena, Lasse Lucidor, som var en skall på 1600-talet, så står det, den olycklige. Undrar om han sa det själv eller om någon tyckte det om honom, att han var en olycklig typ. Han tyckte det själv också tidvis. Men han har några underbara verser i en psalm som inte finns i psalmer och sånger, men som finns i svenska psalmboken. På tal om vem som dömer oss. Jag ska bara säga det först. Det finns en väldigt morbid sökande, tycker jag, i vår tid efter det som är död och kriminalitet. Och man sitter och forskar i människors... Leif G. Persson väcker pannan och kring människans morbida sidor hela tiden. Och i varenda kanal finns det, och det finns deckare, och det finns väldigt mycket uppehållande vid människans ondska och mörker. Att vi dras till det. Tänk om vi skulle fascineras av godheten som också finns. Och som finns och som har visat sig i flyktingtider, av vanliga människor som träder fram och någonting händer. Eller jag tänker på, om vi fruktar den här domstolen här, så tycker jag människor är mycket värre. I docusåpor, som skulle du vilja hamna i ett öråd på Robinson till exempel och dömas ut, eller någon annan docusåpa. Det är hårda domstolar, eller hur? Gud är inte sån. Och nu ska vi höra hur han är. Lasse Lucidor. Han dog i ett krogslagsmål. Men det här hann han skriva innan. Herre Gud, för dig jag klagar. Vad plåga dag och natt och dag. Vad min kropp själv försvagar. Det är fruktan för din lag. Mot vars bud jag ständigt gått. Tills jag fyllt mina synders mått. Domen skrämmer mig allt värre. Se till min förtvivlan, Herre. Och det är 7 verser, men jag ska inte läsa alla. Men läs dem gärna någon gång. Han har ändå haft en god bild av en god Gud. Döden skrämmer mig ej mera. Ty dess udd bröt Kristus av. Gud lät sonen triumfera över synd, död och grav. Domen fruktar jag väl stort eftersom jag illa gjort. Men den trösten jag ej glömmer, att min broder Jesus dömer. Den trösten jag aldrig glömmer, att min broder Jesus dömer. Inte ens Gud Fadern dömer, utan han har överlåtit all dom åt människosonen, Jesus Kristus. Som sa till rövaren, idag ska du vara med mig i paradiset. Amen.